Den ryske futuristen Velimir Chlebnikov inkallades i tsarryska armén 1916, men han kom att göra allt vad han kunde för att undvika att skickas ut i strid. Under de närmsta åren skrev han dikter som han 1919 satte samman till en svit med 21 antikrigsdikter. Kriget i en musfälla. Sviten gavs ut i fjol i Lyrikvännens lilla serien i översättning av Mikael Nydahl. Och det var Christian Fex som läste den tionde dikten ur Kriget i en musfälla. Sedan spelade violasten Gernot Adrian och pianisten Maria Lettberg poem av Sara Levina.
Ann Lingebrant är det som är redaktör för dagens dikt. Efter nyheterna, talkshow från denna eftermiddag. Klockan har blivit midnatt.
Ekot vid midnatt. Lunds universitet inleder samarbete med ytterligare två lärosäten på Västbanken. Samarbetet ska göra det möjligt för palestinska akademiker att söka stipendier för att komma till Lund. Rickard Stenelo är sektionschef på universitetet.
Ledningen har varit tydlig från början att vi som universitet ska hjälpa till där vi kan när det gäller återuppbyggandet av de akademiska institutionerna i Palestina. Så att det är en del av det arbetet också.
Sen tidigare har Lunds universitet ett samarbete med Bethlehem University och detta utökas nu med Birzeit University och Arab American University Palestine, båda belägna på Västbanken.
Vi har fått en förfrågan från en forskare från Gaza om att komma till Lund och få en fristad här och för att kunna bedriva sin forskning. Och där har vi fått ett godkännande nu från den berörda institutionen och även medel från rektor.
Det sa sektionschef Rickard Stenelo på Lunds universitet. Reporter Tatjana Kreva, P4 Malmöhus. Den lilla byn Blatten i södra Schweiz har delvis förstörts av en kollapsad glaciär. Byn med 300 invånare hade evakuerats redan förra veckan efter att glaciären hade börjat röra på sig. Och efter raset täcks nu 90% av byn av glaciärresterna. Att glaciären börjat glida neråt dalen beror på dess allt mindre yta. De tre tv-sändningarna från Eurovision Song Contest i Basel sågs av sammanlagt 166 miljoner människor, visar siffror från EBU. Det är 3 miljoner fler än förra årets sändningar från Malmö. EBU skriver att musiktävlingen är allra mest populär i de nordiska länderna. Samtidigt når tittarsiffrorna i tv inte upp till rekordåret 2016, då tävlingen sändes från Stockholm och nådde 204 miljoner tittare. Ekot vid midnatt med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Det har blivit torsdagen den 29 maj och det är också Kristi himmelsfärdsdagen. Du som är en van P1-lyssnare kommer vara lider att märka att tablån ser lite annorlunda ut mot vad den brukar göra en vanlig torsdag. Men det är först framåt morgontimmarna. Här och nu ska vi som vanligt sända talkshow från gårdagen. Jonas Bonnier har bjudit in en bisittare som är lite ovanlig för just det här programmet.
Välkommen tillbaka till talkshow, Björn Werner.
Men tack så mycket.
Om du skulle beskriva dig själv med två adjektiv och ett verb, hur skulle det låta?
Ja, lättkränkt, snabbtänkt och alltså var det ett verb också?
Ja.
Skriver.
Skriver.
Bra. Bra. Om du skulle beskriva dig själv som yrkesman, hur låter det då?
Ja, men vi säger väl ändå kulturjournalist.
Ja.
Det känns rätt.
Som pappa.
Kulturjournalist, pappa och bloggpojkvän.
Ja. Om du skulle beskriva dig själv som djurvän, är det något särskilt du vill framhålla?
Jag vill inte beskriva mig själv som djurvän. Så jag vet inte om jag tänker framhålla det. Men det är viktigt att klappa djur med hårs är väl ändå ett medskick jag vill göra.
Ja, du har vissa kunskaper ändå.
Absolut.
Det är starkt.
Även om vägen inte alltid var i rak, för lyckan kommer sent för någon som mig. Med hjärtat skulle leda mig till dig. Även om jag fick genomlida allt det där som hänt, hade jag gjort det om och om
skulle falla för dig tusen gånger om. Kan bara vara du för du.
Det var Parhams nya Falla för dig.
Sommargung, eller hur?
Ja, det låter lite trendigt.
Ja.
Välkommen till en talkshow där Katrin Zimmermann fortsätter att lysa med sin frånvaro. Så idag är det alltså Björn Werner och jag, Jonas Bonnier, som ska guida er genom blindskär och kobbar den kommande timmen. Igår, Björn, så delades Polarpriset ut under högtidliga former på Grand Hotel i Stockholm. Ett evenemang som direkt sändes i TV4. Jag hade faktiskt förmånen att vara där.
Berätta mer. Tack.
Vi pratade ju med Nils Langen här i måndag som en av pristagarna, Herbie Hancock. Och jag skulle vilja påstå att rent musikaliskt så var den här Polarprisutdelningen den bästa någonsin, tror jag faktiskt. Adam Lambert, som numera är vokalist i rockgruppen The Queen, han gjorde en sånginsats som till och med imponerade på hans egna gruppmedlemmar. Hur? Alltså resten av The Queen.
Såg du det på scenen, att de tappade hakan?
Jag fick faktiskt detta som skvaller efteråt. Ja. Miriam Bryant sjöng en Queen-klassiker på ett sätt som fick Brian May, den här gitarristen i Queen, att avbryta en pågående tv-intervju bara för att berömma henne.
That's such a beautiful interpretation, yeah. I feel very honored. She's amazing. You are amazing. Just amazing. We're all like hearts in our mouth. Beautiful.
Thank you so much. That means so much to me.
Och man blev lite nationalistisk för att hon var den första svenska artisten efter en lång rad väldigt framgångsrika utländska artister. Så kände man bara, hon nailade det. Fantastiskt. Men kvällens stjärna var nog oväntat nog pristagaren Barbara Hannigan, som är sopran och dirigent och som vid middagsbordet nästan dansade byxorna av kungen faktiskt under alla de här rocknumren.
Okej.
Och sen framför allt Esperanza Spalding. Är det någon du har koll på, Björn?
Nej,
det har jag inte. Esperanza Spalding är den amerikanska jazzbasisten. Hon är ganska ung. Hon började väldigt ung och spelar elbas, sjunger, och nu sjunger hon på ett sätt som de som såg det på tv, det är märkvärdigt. Men redan när hon var drygt 20 så var hon liksom en sensation i jazzens värld. Och igår var hon i Stockholm. Och jag måste säga att för första gången var jag direkt starstruck. Jag vågade inte ens gå fram och säga hur mycket jag tyckte om det. För att ja, hon var så cool. Så här låter hon. Ja, en mycket liten kropp som står med en väldigt stor ståbas, och det gjorde hon igår också, och spelar ju så otroligt. Det är så lätt när hon spelar, det är fantastiskt faktiskt.
Det är ändå konstigt att inte våga gå fram, för jag har ändå förstått att man får dricka hur mycket man vill på Polarpriset.
Det är den detalj som du har fäst dig vid.
Jag var ju faktiskt där förra året, och det var väl det jag framförallt kommer ihåg från Polarpriset 2024, ska jag säga.
Trots det så vågade jag inte. Björn, det kom nya opinionssiffror idag från Indikator och Sveriges Radio. Följer du sånt?
Jag lyssnar på Sveriges Radio. Ekot, de dyker upp där titt som tätt, opinionssiffrorna.
Ja, men verkligen. Man tänker, har det gått en viss inflation i antalet opinionsinstitut och opinionssiffror som publiceras?
Alltså opinionssiffror kanske, men alltså just Indikator, det är ju verkligen partiskt eftersom jag gick i samma klass som dem en gång i tiden. Så jag,
eller, alltså som dem? Alltså vilka är dem?
Ja, han som läser upp om han som Fredrik som man alltid, eller Fredrik Oleskog som de alltid ringer.
Okay.
Vi var forskningsassistenter samtidigt på GU. Så jag känner ju alltid lokalpatriotismen och också någon form av kollegial glädje. Det slår när jag hör någon prata. Så jag känner, toppen, kör på. Fler institut.
Okej, ja, men det är trevligt. Sen valet så har ju det rödgröna blocket legat bättre än det blå. Idag är då skillnaden i den här opinionsmätningen som kom idag, skillnaden är större än någonsin, drygt 10%. Då räknas ju Centern till det rödgröna blocket, och Centern ökar ju genom den så kallade hatteffekten. Kortsiktigt så är kanske då den mest remarkabla siffran ändå Moderaternas tapp. Turerna omkring våra säkerhetsrådgivare Landerholm och Thyberg har säkert kostat Moderaterna en hel del. Det här med, Björn, att media alltid vill ha en kommentar i anslutning till alla de här opinionssiffrorna, och politiker alltid lite blygsamt när det är goda siffror säger att ja, det där kanske man inte ska fästa sig så mycket med, men det är ju klart att, och när det är dåliga siffror så förklarar man att opinionsundersökningarna betyder ju ingenting, det här säger ingenting alls. Är vi lite trötta på de kommentarerna åtminstone?
Jo, det kan vi väl absolut vara. Det hade varit roligare om de sa yes, äntligen bra siffror och vice versa. Deppade lite i radio.
Vi vill att de ska reagera starkare.
Ja, tona inte ner. Nej. Det är ändå någon form av teater det här, så spela lite.
Ja, exakt. Ska vi ta opinionsundersökningen på allvar, då måste ni göra det.
Verkligen.
Ja. Björn, vi börjar dagens program med att prata lite grann om den här säsongen av Förrädarna som går på TV4. Är det någonting du tittar på?
Nej, det är det inte. Men jag förstod faktiskt precis innan jag kom in här i studion att det har tydliga likheter med det klassiska och mycket populära spelet Among Us. Så jag fattar faktiskt vad det handlar om. Mm. Du får nog förklara ändå.
Ja, men precis. Det är ett antal personer, 14, 15, 16 stycken, som samlas och sen utses några av dem till förrädare utan att de andra vet om det. Och sen så gäller det för de andra, de som kallade trogna, att avslöja vilka som är förrädare. Mm. Och idag kan vi i Aftonbladet läsa om den intervju som Maria Montazami gjorde i Framgångspodden, där hon berättar om den storm av hat som hon har utsatts för att hon är en av huvudpersonerna i den här säsongen. Det är ju bara ett lekprogram, så man får väl ta allt som händer där med en nypa salt kanske. Men det har varit en uppvisning i, tycker jag, vad grupptryck kan göra med människor. Redan i första programmet, helt och hållet utan att kunna förklara med mer än som en känsla, pekar Maria Montazami ut två personer som förrädare. Den övriga gruppen, normalbegåvade personer, några betydligt mer än så skulle jag säga, inser förstås att de här anklagelserna är tagna ur tomma intet. Men ändå så verkar ingen kunna stå emot, och den här anklagade känner ju naturligtvis mer och mer hjälplös. När man ser det här iscensättas, när man ser hur manipulationen är så lätt tack vare det här grupptrycket, blir man lite rädd. Så här lät Maria Montazami.
Snälla, lyssna nu på mig. Lyssna på mig.
Idelöra.
Jag är jätteduktig på kroppsspråk. Jag vet vem förrädaren är. En, i alla fall två. Vill ni säga att jag ska säga vilka? För jag tänkte så här, om vi alla röstar på samma, då åker en förrädare ut. Och då behöver ingen av oss åka hem. Och efter, jag vet att det med 100% säkerhet att det är Mikaela. Jag vet på 100% säkerhet att det är Ami.
Oj, oj, oj. Ja, det är bra musik också. Och sen mycket riktigt så röstades Ami och Mikaela ut. Och det hon tar det här på, Maria Montazami, är då kroppsspråk. Mm. Alltså det här med att utsättas för ett grupptryck. Att plötsligt bli den som blir utpekad utan att det finns någonting. Och sen går gruppen ihop. När kände du senast att du sviktade för ett grupptryck, Björn?
Ja, men jag har ju börjat märka att jag har allt större byxor på mig. Alltså inte i mediumfodning, utan att de är bredare byxorna.
Ja.
Och det har jag också börjat märka att många andra omkring mig har. Alltså större byxor.
Ja.
Så jag får ju anta helt enkelt att det är en form av... Det är inte ett så uttalat grupptryck, men det är ändå ett grupptryck, de här stora byxorna. Det måste ju ändå vara.
Ja.
Så det är väl mina stora byxor. Jag har flera stycken nu. De blir bara större och större byxor.
Tills dess att det vänder igen. Det här med grupptryck fick ju oss att fundera lite på redaktionen, och därför så ringde vi någon som verkligen kan det här. Välkommen till talkshow, Mikael Klintman.
Hallå, hallå. Tack.
Mikael, du är... Ja, men jättekul. Du är professor i sociologi vid Lunds universitet, och du har länge forskat och skrivit om grupptryck. Inom psykologin och sociologin, hur väl studerat är grupptryck?
Jag skulle säga att det är väldigt, eller relativt välstuderat faktiskt. Och det fick ju sitt stora första uppsving efter andra världskriget, när det var så många som undrade hur kan det vara att till synes normala människor kunde låna sig till att begå de hemskheter, gå in i grupper och begå de förfärligheter som de aldrig skulle gjort om de var ensamma. Och sen har det fortsatt på olika håll, både i labb och att man har studerat verkliga livet dynamik, där det mycket grupptryck finns.
Och skulle du säga att man har sedan dess kommit mycket längre i att förstå vad vi står inför mekanismer när det gäller grupptryck?
Ja, jag tycker det. Och man är väl inte så förvånad längre. Och för att man börjar förstå de psykologiska mekanismerna att viktigast för oss människor är att alltså för i våra känslor att inte bli lämnade ensamma. Alltså en rädsla för att bli uteslutna. Och vi kan ju också se varför det är så. Varför vi är så rädda för det. Och det är vi för att våra jägarsamlare, förmödrar och förfäder, om de liksom hela tiden provocerade sin egen grupp och riskerade att bli uteslutna, ja då löpte de mycket, mycket högre risk att dö en onaturlig död. Så att vi alla har någon sorts mätare och sociometer där vi passar oss för att bli utstötta. Så jag har ju tänkt på det i dagliga livet. Eller ja, ta själva. Nästa gång en grupp affärsbekanta börjar citera Monty Python till exempel och skrattar och skrattar och vi ler forcerat men aldrig riktigt vågar säga det sanna. Ja, men fast Monty Python är ju inte särskilt roliga. Då bör vi känna vårt släktskap med våra jägarsamlare, mödrar och fäder som genom att vara lite socialt smidiga svalde och log forcerat för att slippa bli utstötta.
Så om man står emot grupptryck, då hamnar man ju per definition utanför gemenskapen. Samtidigt så har vi ju liksom en idé om att orka stå emot grupptryck är någonting positivt.
Ja, och jag skulle säga att grupptryck är både det bästa mänskligheten har och det sämsta mänskligheten har. Så att det gäller väl att stå utanför grupptrycket i rätt sammanhang. Och ta till exempel, jag menar, tack och lov att det finns grupptryck som gör att människor gör välgörenhets- och volontärarbete. Man kanske själv är en latmask, vill glo på tv och sitta i soffan. Men de omkring, kollegor eller andra, säger ja, men vi ska väl ses nu och hjälpa till här, vad det nu kan vara eller så. Då är det ju också ett grupptryck. Och också hälsoinitiativ. Arbetskamrater som bestämmer sig för att cykla till jobbet eller äta mer hälsosamt och så. Allt det är ju en sorts grupptryck också.
Men kan inte grupptryck också vara nästan ibland en ursäkt om man just tänker till exempel på nazismen och andra världskriget? För det var väl inte så att det var för pinsamt att inte vara nazist som tyska inte blev nazister, utan det finns väl djupare dynamiker här. Kan det helt enkelt också användas som en ursäkt ibland?
Ja, det gör det ju helt klart, så att vi bör ju verkligen försöka och ständigt ifrågasätta så att vi inte per automatik hamnar i liksom att göra som gruppen gör. Så att det måste vi verkligen göra. Men vi ska också vara medvetna om att det innebär ju en väldig risk att ifrågasätta gruppen. Så det är rätt... Det är rätt spännande. Jag tänker lite som på, om vi ska bli lite romantiska, tänka på svalorna på hösten som flyger i sina vackra flockar. Och plötsligt ser man en svala som viker av och går en annan riktning. Och då blir det en sorts vakuum där, en liten, liten stund. Mm. Men i vissa sammanhang så följer resten med. Och jag kan jämföra det med till exempel visselblåsare. Vi är ju, de flesta av oss är ju fegisar, men tack och lov finns det ju de som vågar säga ifrån, vågar svära i kyrkan, på arbetsplatsen eller vad det är. Och de får ju ta väldigt mycket skräp, alltså visselblåsare. Det är ju därför det finns så mycket lagar kring det. Så. Men i de fall då visselblåsaren får rätt och det faktiskt blir bättre på arbetsplatsen eller så, då blir ju de väldiga hjältinnor och hjältar. Så att det finns en stor social vinst om man vågar och pallar att gå en annan väg.
Men inte varje gång. Man tänker, det här du talar om, den där lilla svalan som väljer sin egen väg eller den där visselblåsaren. Det är ju på något vis, alltså, kan grupptryck uppstå utan en stark ledare? Vi lyssnade på Maria Montazami här som är väldigt övertygad och som då förmår gruppen att gå åt ett visst håll. Kan ett grupptryck uppstå ändå?
Ja, det kan det, spontant. Om en grupp människor, om alla direkt uppfattar ett hot, det kan vara från en ofta det är ju lättast att tänka på krig och räder och sånt, men om alla ser ett direkt hot som kommer mot dem, då behövs det liksom inte alltid en karismatisk ledare som bygger upp en tillit och så, för att ofta hinner man ju inte med det, och det hann inte våra förmödrar och förfäder med heller, utan de var tvungna att väldigt snabbt gruppera och skydda sig, och där var det inte alltid en stark ledare, utan det varierade vem som ledde, så att vi har utvecklats att vara rätt så flexibla där.
Och i det här klippet till exempel, är Maria Montesami en stark ledare i det här fallet, eller är hon kanske snarare en del av den här gruppdynamiken du beskriver?
Ja, men hon tar chansen att bli en stark ledare, och hon gör ju också det som en stark ledare gör, att liksom hela settingen blir som ett nollsummespel. Det är det också. Alltså det stora grupptrycket och så äger ju mest rum när alla känner att ja, men det är antingen är folk med oss eller emot oss, och det är vinna eller försvinna, det här liksom binära dubbla så. Och så hon chansar ju här, och det där att hon säger att hon är 100% säker, det är också väldigt signifikativt för det här med grupptryck och så.
Mikael, du är ju forskare och akademiker. Man upplever att inom ditt gebit så måste du också utsättas för grupptryck. Alla går åt samma håll. Det är väldigt svårt att stå själv. Känner du någonting av grupptryck i ditt yrke?
Ja, det gör jag hela tiden. Och på alla nivåer. Men det tydligaste som forskare är ju att när vi forskar måste vi söka forskningsmedel, och då måste vi skriva en ansökan där vi berättar vad vi ska göra. Men då känner man ju hela tiden att man måste vara lyhörd för vad de som finansierar, vad de vill se, och vilka buzzwords man ska använda, och nästan vara lite på sätt och vis inställsam där, och så är det hela tiden.
Risken med hela tiden balansen mellan att vara en del av gemenskapen som vi alla då vill och som ligger i våra gener, men också vikten av att då våga stå upp för sig själv och fatta ett eget beslut. I vår digitala värld avslutningsvis, Mikael, har det blivit lättare eller svårare att se grupptryck nu när vi omges av sociala medier och vi inte längre behöver se varandra i ögonen för att liksom skapa opinion? Skulle du säga att vi är i ett farligare läge nu?
Det är vi väl på sätt och vis. För än så länge, jag vet inte om det är den digitala världens natur eller om det bara är som det är nu. Men att en fördel online är att man kan hitta gemenskaper online. Så att man behöver inte utsättas för grupptryck hela tiden. Man kan ju byta grupper. Och det är ju faktiskt det som är min allmänna rekommendation för digitala livet och verkliga livet. Att vi försöker ingå i flera olika grupper med olika identiteter, alltså i olika sociala sammanhang, så att vi inte helt blir i händerna på en grupp, om man ska säga det hårt, utan man kan röra sig. Men sen, nackdelen online är ju att man puttas ofta till att säga, ja men är du för eller emot? Tror du på vaccination eller inte? Tror du på klimatförändringar eller inte? Eller så? Och många av oss självcensurerar oss med själv, även jag, att ibland vill man gå in och börja, ja men är det inte lite både och, eller å ena sidan och andra sidan, men det vet man att ja, men det funkar inte på nätet, det blir bara konstigt och det blir missuppfattningar, så det får man ta ansikte mot ansikte med
och då gäller det att man har en grupp som säger att Monty Python inte är så kul att hoppa till. Stort tack det. Mikael Klintman, för att du kom till Talkshow och pratade om grupptryck. Björn, nubbe till sillen på midsommar, för att komplett byta ämne. Är det lika viktigt som små grodorna?
Ja, för de som vill ha en nubbe, självklart.
Ja, men nu frågar jag dig.
Om det är lika självklart för mig. Alltså, jag är väldigt dålig på att fira midsommar överhuvudtaget. Det är en av mina svagaste traditioner.
Men sommar då? Grilla? Gör det? Grill. Sitter och grillar lite?
Brassa lite. Ja, alltså, brassa lite korv. Ibland. Jag bor ju i Gamla stan och det är lite brandfarligt att grilla där på taken där. Så jag undviker generellt att grilla.
Ja, jag är ju far förstås ut efter att det är sommar, det är midsommar, det ska drickas lite alkohol, kanske lite rödvin när man står och grillar, kanske ta en nubbe till sillen till midsommar. Och nu är dessa favoritdrycker hotade. Unionen varslar om strejk på Systembolaget och något som kommer märkas snabbt på butikshyllorna, säger fackförbundet. Om inte Unionen och Svensk Handel kommit fram till ett nytt avtal så kommer strejken att träda i kraft den 10 juni. Nu har medlingsinstitut gått in för att hjälpa parterna och ro förhandlingarna i hamn. Och jag tänker att tajmingen inför denna förhandling, inför den stundande försommaren, studenterna, jag menar, det är väldigt, det känns klokt, eller?
Ja, det kan man väl, det känns nästan genomtänkt på något vis.
Det var väl för någon månad sedan snack om att SVT skulle ta ut journalister i strejk, och det var precis före Mello-finalen här. Ja. Men det gäller ju, det här med att ta ut sina medlemmar i strejk precis när det kan skapa allra mest opinion är ju en ädel konst. Mm. Tankarna går förstås till franska bönder som brukar vara bra på att parkera sina traktorer på motorvägarna på fredagarnas eftermiddagar för att åstadkomma absolut värst kaos. Har du några exempel, Björn? Har du några råd att komma med?
Ja, pyrotekniker kan ju tänka på dagen innan julafton och börja ta höjd där för sina arbetsvillkor. Strax innan nyårsafton är väl en klok idé till exempel. Och jag tänker att redan direkt efter det så kan ju mjölkbönderna också demonstrera, eftersom semmelätandet drar igång redan i januari. Ja. Om grädden tar slut, då får vi ju en nationell kris. Så där har man ju goda möjligheter, även om jag vet inte hur fackligt ansluta mjölkbönderna är. Men vore de, då hade jag demonstrerat där och då.
Det låter som kloka råd till dessa yrkesgrupper. Vi går vidare och alltså jag tänker att vi ska prata lite om insekter. Jag har ingen stark relation till insekter. Jag tycker att spindlar, särskilt stora och köttiga spindlar, är lite besvärliga. Förra sommaren var i Stockholms skärgård en otrolig spindelsommar. Har man en vit fasad på huset så såg den ut som en förklädd dalmatiner innan sommaren var över. De är ju stökiga spindlar. Samtidigt var man en fågel, så var det ju en dignande kvällsbuffé uppdukad varenda kväll, så att det beror ju lite på perspektiv. Björn, vilken är din bästa insektshistoria?
Ja, alltså jag har ju inte... Jo, men en av min favoritinsektshistoria är ju då Den mycket hungriga larven av Eric Carle. Om man får omtolka din fråga, den läser jag nästan varje kväll. Det handlar om en väldigt hungrig larv som ju... Ja, han börjar leta mat. Första dagen äter han ett äpple, sen äter han två jordgubbar och så vidare och så vidare. Och till slut blir han så hungrig så att man äter prickig korv och ostar och paj. Och, ja, men det slutar ju förstås med att han blir en puppa. Och vet du vad som händer sen dagen efter, Jonas?
Ingen aning. Nej.
Det blir en fjäril som flyger iväg.
Otroligt, ja. Ja, men det chockar ju en.
Vilken historia. Ja.
Och jag känner också att ställa frågor till småbarnsföräldrar, man får den här typen av svar helt enkelt.
Ja, visst.
Generellt så är det väl ändå gulligare med en fluffig panda än en tordivel. Eller en panter kan väl anses vara vackrare än en dagmask. Någon som däremot har en avvikande uppfattning om det här, det är ju vår nästa gäst, tror jag. Välkommen till talkshow, Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark för utrotningshotade amfibier, reptiler och insekter.
Wow, tack så mycket.
Jimmy, det råder bråda tider på Nordens Ark just nu, eller hur? Mm. Berätta.
Alltså, nu den här tiden på året så är det ju väldigt mycket aktivitet hos oss.
Ja, det är inte minst när det gäller fetörtsblåvingarna, va?
Oh, wow, här har någon läst på. Korrekt.
Varför just fetörtsblåvingarna?
Jag ville bara säga fetörtsblåvingar.
Fetörtsblåvingar, just det. Ja, ja. Det är ju en av 20-talet olika blåvingar som vi har i landet. Mm-hmm. Och är en 3 centimeter stor, som namnet antyder då, blåvingad fjäril. Mm. Ja. Och den är väldigt utrotningshotad. Så den jobbar vi då med tillsammans med andra organisationer också. För att den inte ska försvinna helt enkelt.
Ja, så ni föder upp dem helt enkelt?
Ja, det gör vi. Sen så huvuduppgiften här nu då är inte bara uppfödningen för utsättning, utan det är ju mer habitatrestaurering för just den arten.
Mm. Okej, okay. Vi tar det i ordning. Alltså först så vill jag veta hur man föder upp en sån här blåvinge. Om det finns massor olika sorters blåvingar, man är säker på att det är just rätt blåvinge man föder upp.
Så ja, så det måste man ju veta.
Ja.
De skiljer sig ju åt, även fast vissa kan vara väldigt lika varandra.
Okay.
Är alla utrotningshotade eller är det några av blåvingarna?
Nej, några av blåvingarna är utrotningshotade, okay. Och till och med väldigt utrotningshotade. Mm. Vi har till och med en kronärtsblåvinge då, som antas vara utdöd i Sverige tyvärr. Så hotad kan man också vara. Mm. Och dit vill vi ju inte att fetörtsblåvingen ska komma.
Nej, nej.
Men den behöver ju en väldigt särskild värdväxt för sin larv.
Okay.
Larver, precis som du sa, då, äter ju väldigt mycket och är ofta och visst, alltid hungriga.
Men så hungriga.
Alltid hungriga. Ja. Och den här blåvingen har då en särskild växt som heter kärleksört. Så larven måste ha det. Uh-huh. Så fjärilarna lägger sina ägg på växten. Och de kläcker till små larver och larverna mumsar i sig ut den här växten. och växer dag för dag, precis som boken.
Exakt.
Och när de då är stora nog så lämnar de växeln och hittar ett skyddat ställe där de spinner in sig och gör sig till puppa.
Ja.
Och sen ett par veckor efter det så kläcks det ut en ny fin blåvinge.
Det här kan
kortfattat.
Och när ni då föder upp den, då har ni kärleksorter hos er?
Ja, absolut.
Ja. Och hur stor omfattning är det här, bara för att få en bild av er? Har ni en kärleksort eller har ni...
Nej, då har vi ju ett helt gäng med kruksatta kärleksorter. Då.
Ja.
Det är en ganska vanlig växt egentligen.
Ja.
Men anledningen till varför arten minskar i landet är ju för att ställena där den lever växer igen.
Mm.
Och det gillar varken kärleksört eller blåvingen då.
Men, och sen så när placerar ni ut den då i det vilda så att säga?
Ja, det går ju att göra både som larv, och sen har vi även gjort försök att sätta ut dem som puppor.
Ja.
Alltså att pupporna flyttas och sätts ut i en korg, och sen får de då kläcka ut på den lokalen som man vill att de ska då trivas på eller hoppas trivas på. Ja.
Men det som du säger då, det är ju grunden då inte... egentligen så att man kan lösa det här genom att plantera ut nya arter eller liksom plantera ut nya individer,
ja.
Utan egentligen så är det ju då habitatet som måste räddas, är det väl, så måste det väl vara?
Ja, absolut, det är ju nästan det viktigaste. Alltså det är ju ingen idé att göra det vi gör om det inte finns rätt naturmiljöer.
För då får ni bara fylla på hela tiden.
Ja, eller det ingenting tar sig ju.
Nej.
Så ja, det är ju det. Det är ju det absolut viktigaste.
Jimmy, jag har en annan fråga. Mm. Gäller det här att habitatet är viktigast? Gäller det även trumgräshoppan?
Ja, klart att det gör.
Ja, ja.
Klart det gör. Shit vad du kan då.
Ja, ja.
Trumgräshoppan är också superhotad såklart.
Okej.
Okay. De flesta har ju aldrig sett en trumgräshoppa. Även fast det är en väldigt stor, upp till 4 centimeter kan honorna bli.
Oj.
Alltså att man reagerar ju givetvis om man skulle stöta på en.
Mm.
Hanarna är ju...
Förlåt bara. Hur reagerar man? Hur reagerar man, tänker du?
Med fascination.
Ja, okej. Okay.
Såklart.
Ja, all right.
Skapar så. Ja. Så hanen är ju mindre än honan, och de är ju bruna till färgen. Men när hanen sprätter iväg och flyger så har den då starkt röda vingar och det blir ett smattrande läte, så där av trumgräshoppa då.
Oj, fanns de mycket förr i tiden, så att det var en del av Sverige en gång i tiden?
Ja, absolut. När vi hade mer betande djur som trampade och höll torrängar öppna och sådär, då var trumgräshoppan mycket vanligare än vad den är idag, tyvärr.
Och när man säger då att trumgräshoppan är hotad, hur många trumgräshoppor har vi egentligen i Sverige?
Oj, vilken svår fråga.
Ja.
Alltså, den finns väl på ett 50-tal lokaler då. Det är ju också svårt att sätta i relation, men säg att den fanns i kanske större delen av mellersta och södra Sverige då, för ett par hundra år sedan. Och det gör den ju absolut inte idag då.
Om man ser en ganska stor gräshoppa med röda vingar, alltså en trumgräshoppa.
Ja.
Vad gör man då?
Springer.
Alltså så stora björn vet jag inte. Men jag tänker att man ska försöka, om man vill liksom bidra till att den här ska överleva.
Om man vill gynna den. Ja, om man har mark så ska man ju definitivt beta den marken ganska hårt, skulle jag säga. Med
man ska beta? Ja, okay. Ja, det är
sätta
det.
Ut djur.
Ja,
alltså med får eller kor som trampar och håller marken öppen och som kanske till och med sparkar upp sandiga ytor. Det vill de ha då. Just den gräshoppan.
Men då är gräshoppan också ett form av kulturdjur i sig själv då, eftersom det har inte alltid varit betmark i Sverige heller.
Nej, men absolut. Det är ju alltså det är väldigt många insekter och arter som har gynnats av det här, alltså kulturlandskapet då, historiskt, som vi nu också blir av med.
Får vi några nya insekter som är roliga att få hit då?
Ja, alltså med klimatförändringar så blir ju, det blir varmare här och mer gynnsamt för vissa arter, så en del arter som vi redan har, de flyttar ju norröver, de som kan. Men på sikt så blir det vanligare med att det faktiskt flyger in fjärilar i landet då, eller andra insekter som vi normalt inte ser då.
Nej. Jimmy, om man nu väljer i sitt liv att bli djurvårdare,
ja,
som du har gjort, och så väljer man bort pantrar och rävar och örnar för att istället ägna sig åt insekter. Var det något som hände när du var liten? Eller
Nej, alltså jag personligen så är jag ju intresserad av alla djur.
Ja.
Sen råkade jag ha en liten fallenhet för just insekter kanske.
Ja.
Jag förstod vad de behövde och hur man får dem att trivas så att de då förökar sig i fångenskap. Sådär. Och en del av de arterna som jag och mina kollegor jobbar med har ju inte någon annan jobbat med förr.
Nej.
Så det blir väl pionjärt. Vi kan ju liksom inte läsa oss till det då. Så då måste man måste man liksom förstå dem.
Ja, jag förstår. Och det är, så du känner helt enkelt att du är, det, är en, det låter nästan som en slags kallelse? Alltså.
Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag och mina kollegor och även min fru, hon jobbar ju med samma sak då, på samma organisation. Och vi har ju vikt våra liv åt det här så att säga. Så att, ja. Det är väldigt kall.
Då låter det som att, du låter som att du tar med dig jobbet hem då, både du och din fru jobbar med. Ni tar er portfölj och där kanske det ligger någonting som ni även... föder
en
upp
puppa.
Hemma.
En puppa hemma. Hemma. Ja, inga puppor hemma så, men vi har väl ganska mycket egna djur så. Ja, såklart.
Ja, det förstår man. Det känns som att ni har det. Ja,
såklart.
Ytterligare en insekt som ni ägnar mycket kärlek just nu är den bredbandade ekbarkbocken.
Ja.
Ja, mm. Ja. Varför är den värd all uppmärksamhet?
Ja, den är inte värd all uppmärksamhet. Nej, men lite uppmärksamhet är klart att den är värd. Nu sitter vi ju här i Stockholm och det är konstigt nog, ingen av er kanske har sett den.
Inte som jag vet, men fullt möjligt.
Jag känner också att det är svårt att svara på den frågan.
Ja, just det. Men säg för 10 år sedan då, så fanns ju bredbandad ekbarkbock faktiskt bara kvar i Stockholms stad.
Okej. Mm.
Så söder om oss här och norrut så ligger ju både norra och södra Djurgården. Mm. Och i de stora ekarna, det var enda stället där bredbandad ekbarkbock faktiskt fanns då.
Okej.
För att... Ja, vi har blivit av med jättemycket ekmiljöer i Sverige, tyvärr. Ja. Och djurgårdarna har ju hållits öppna och fina och solbelysta med hjälp av motorsågar och gräsklippare och betande djur och sådär. Ja. Så därför finns de kvar.
Och nu så ska, och idén är att de ska spridas till ett större område på fler ställen i Sverige.
Ja, absolut. Ja. Alltså de fanns ju i 10-tal olika län tidigare. Ja. Så nu har den ju faktiskt själv spridit sig. I Stockholms stad finns det ju otroligt mycket fin gammal ek om man ser sig omkring. Ja. Så de finns ju på mer platser idag. Men vi har ju fått upp dem och släppt ut dem i två olika nya län. Och så i Uppsala län, norr om här, och Kalmar län då. Så där finns det nya populationer.
Och när ni föder upp dem, bara kort igen, jag är fascinerad över själva uppfödande fasen av de här. Alltså, hur går det till?
Kortfattat. Alltså, vi håller ju dem i stora utomhusburar. Aha. Med fint maskinät.
Okay.
Och de måste ha nydöd ekved. Så då fyller vi en sån bur med massa gammal grov ek. Ja. Stoppar vi in lite skalbaggar där och så får de lägga sina ägg på den. Ja. Och sen 2 år senare så kläcker ut massa skalbaggar som vi då kan släppa ut på olika ställen där det passar sig.
Alltså bara begreppet nydöd ek har jag aldrig stött på, tror jag.
Om du sågar av en gren och lämnar den i 10 minuter så är den nydöd.
Ja. Jo, men man förstår ju principen av att man är nydöd ek. Men jag har ändå sällan använt begreppet. Björn sitter här och himlar med ögonen. Du säger det här varje dag.
Jag tycker det snackas mycket om eken nu för tiden. Hur länge de lever. De har 300 år först där de lever, sen dör de långsamt. Så jag tycker det känner väl alla till hur ekarna och deras ekosystem är.
Ja. Alltså det äldsta trädet som vi har i Sverige är ju nästan 10 000 år gammalt och det är en ek.
Ja, alltså vi ska faktiskt prata mer om nationalstadsparken nästa vecka. Jimmy, avslutningsvis, för en vecka sedan så korades årets insekt av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det blev, citat, den missförstådda tvestjärten. Mm. Nu när du ändå här en kommentar.
Nej, jag vet inte, den är ju inte mer missförstådd än någonting annat.
den har väl lite dåligt rykte, tvestjärten.
Nej, jag fattar inte. Någon stjärt med namnet, tror jag, men annars är den...
Så simpelt. Tack så hemskt mycket Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark, för att du kom till också och äntligen pratade bredbandade ekbarkbock.
Ja, tack ska ni ha.
Tack.
Björn, en typisk radioövergång. Vad händer när vi dör?
Jag tror att man kommer till Höstland.
Hur så?
Höstland.
Är det här någon annan bok som du läser på kvällarna?
Det var när jag var, det var när jag var 4 år som jag kom på Höstland. Det är alltså då, det är... som en helt vanlig, faktiskt ekskog. Ja. Men, och det är höst. Och så är allting upp och ner. Det är bara så här det är när man dör. Jag kan inte svara mer på frågan, det är du som frågar.
Verkligen. Men det här låter ju som en barnslig och väldigt fin bild.
Höstland, ja, exakt.
Men är det på riktigt någonting som du som följer med dig? Om man ska vara lite allvarlig ändå. Det här är ju ett svårt ämne förstås.
Nej, alltså det är en trevlig känsla jag har. Mm. Att det kan vara så. Ja. Men nej, annars så har jag väl olika, lite mer så zenbuddhistiska idéer om att man är, det egentligen handlar mer kanske om att inte egot finns kvar, men vissa energier och ekon i alltet lever vidare. Och idén om ens att vi är ett ego kanske egentligen bara är en kortsiktig illusion. Sådana tankar, men det tycker jag inte alls lika bra radiosnack. Alltså.
Ja, säg inte det. Alltså, jag tror att vi är på väg in i den typen av radiosnack.
Ja, vi får se här.
Tack. faktiskt ändå. Vi har ju kommit till vår lilla miniserie om döden, den sista avsnittet. Imorgon är Kristi himmelfärd och då har vi gjort vårt, känner vi. Och idag tänkte vi tala om livet efter döden. Välkomna till talkshow, Nanna Olasdotter Hallberg, nyligen debuterande författare, dramatiker och radiopratare.
Tack.
Och David Thurfjell, professor i religionsvetenskap som obesvärad rör sig mellan högt och lågt. I fredags hördes du i Studio 1 och nu är du här.
Tack.
Är Studio 1 lågt?
Ja, vilken är högt, vilken är lågt.
Så skönt att ni ställer den frågan och gör det här till ett problem. Det här med att det här med livet efter döden. I Sverige som vimlar av kristna så är det ju här någonting att se fram emot ändå. Jag citerar, i paradisets trädgård är livet ständigt på nytt fött. Där andedräkten slår mot humlors vingslag och syrenernas smärta. Jag citerar faktiskt ur din roman.
Va? Jag har skrivit det, hörni.
Wow. Ja. Du såg faktiskt så förvånad ut så jag kände att bäst att poängtera att det var du som hade skrivit det där. Hur ser du på livet efter döden, Anna? Är det något att se fram emot?
Ja, jag är absolut nyfiken. Men jag har väldigt svårt att föreställa mig vad som ska hända. Mm. Men jag har några förhoppningar. Mm. Alltså om man tar då paradiset eller någon form av himmelrika, då kan jag nästan bara föreställa mig det som att vara en jägarsamlare. Att man liksom tillbaka till ursprunget på något sätt. Mm. Så jag vet inte om det stämmer, men jag har ju hört att Bibeln egentligen handlar om att jag var Adam då, levde i paradiset som jägarsamlare. Och det var ju bara det som var det paradisiska. Och så kunskapens frukt var ju bara jordbruket som kom och sabbade allt.
En teori, vad säger du David? Vad händer när vi dör? Alltså,
paradiset är ju en trädgård. Mm. Så att, det är inte riktigt jägarsamlare, en jägarsamlarmiljö som skiljas där i Genesis. Men man kan ju tolka det på olika sätt förstås. Vad var frågan om vad som händer när man dör? Ja, jag vet inte det. Men däremot så tror jag att en del av att dö är ju att gå ur tiden. Det är också ett fint uttryck som man har för detta.
Och då motsatsen kan man... till kungen.
Ja,
Sverige
ur tiden. Att ta Sverige ur tiden. Och det där är ju, säger ju kanske någonting om hur det här är någonting som utmanar våra grundläggande begrepp om vad det är att finnas överhuvudtaget. Mm. För att vi har väldigt svårt att inte tänka på någonting som i tiden. Vi kan inte sluta tänka på tid. Det är en del av hur vår hjärna funkar och hur vår sätt att vara fungerar. Så att det är ju någonting väldigt annorlunda då, om man tänker sig att man ska gå ur tiden. Mm.
Och var hamnar man där?
Ja, då finns det ju... Jag har ju förstås inget svar på det, om man hamnar någonstans överhuvudtaget. Men det finns ju många olika religiösa traditioner som har tänkt på den här frågan, ja, genom mänsklighetens historia.
Vi tar en religion i taget, tänker jag. Om vi börjar med kristendomen. Själen, idén i kristendomen är väl att själen lever vidare och döms av Gud. Och de som tror på Jesus och har levt ett rättfärdigt liv, de kommer till himlen och annars så får man åka till helvetet.
Alltså det är ju faktiskt så att från början så var det ganska viktigt att kroppen också lever vidare. Det är ju, Jesus uppstår ju med kroppen. Mm. Och det är en ganska viktig del av kristendomens början att Jesus inte är ett spöke utan han har en kropp och han uppstiger till himlen med kropp och själ och ande och alltihop. Så att det där var en viktig del i början av kristendomen, att man uppstår kroppsligen. Och det är därför man
vad innebär det? Alltså vad gjorde man med kroppen?
Efter att man uppstod?
Nej, alltså när man hade den i tanke...
Berättelsen i Nya Testamentet är ju att Jesus dör och han läggs i sin grav och sen så kommer han ur sin grav med sin kropp. Inte som en ande eller ett spöke utan faktiskt med sin kropp. Och det är med denna kropp som han uppstiger till himlen. Men det här måste man ju förstå, det här är ju någonting som sen tonas ner i historien eftersom att människor och liksom filosofihistorien, vi börjar tänka på ett ganska radikalt annorlunda sätt om vad som är kropp och själ. Och vi får då från medeltiden och framåt en väldigt tydlig åtskillnad mellan det som är det inre livet och det som är det kroppsliga. Och i takt med att den där distinktionen mellan kropp och själ blir en väldigt viktig del av vår kultur så släpper man lite den där idén om kroppslig uppståndelse.
Så att själen kan uppstå. Och då, himlen beskrivs ju inte väldigt tydligt. I Uppenbarelseboken i Bibeln så står det om en stad med gator av guld. Det talas om ljus, ofta närheten till Gud som lockar. hade kristendomen, David, blivit så populär om man inte hade kunnat lova ett paradis?
Jag tror att det var en väldigt stark sån här del av dess popularitet i början i kvället. Man faktiskt lovade att dödens, liksom, det här hjulet av död och kanske återfödelse, att vi är fast i världen, att man faktiskt hade hittat ett sätt ur det. Men det finns också en annan passage i Nya Testamentet som, där Jesus får frågan, det är de försöker sätta honom på plats då, utifrån Moselag, som säger att en bror ska gifta sig med sin brors änka om hon blir en änka, eller med brors fru om hon blir en änka. Då ska den andra brodern då ta hand om änkan. Och då blir frågan, vem ska vara gift med henne om det nu finns att man kommer till himlen? Och då svarar Jesus någonting till mig, men det här är, ni förstår inte det på ett helt annat sätt. Det är inte som den här världen. Så det finns också texter som indikerar att det skulle vara någonting väldigt annorlunda. Mm. Paulus har ju en känd vers där han säger att nu ser vi i en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Som att det är den här världen som är förvirrad och märklig, och vi ska liksom uppnå någon sorts klarhet.
Nanna, i din roman Syndernas förlåtelse så dyker Christian Tyrans älskarinna upp i Gamla stan i rollen som ondskan, får man väl säga. Och då tänker man, vad är då viktigast med det här efter döden, piskan eller moroten? Är det löftet om ett paradis eller hotet om ett helvete, tror du?
Ja, vilken bra fråga. Jag pratade med min taxichaufför på vägen hit, och han berättade att i en Kurdistan som han kommer ifrån så var det en kvinna som hade återuppstått. Hon hade dött, blivit begraven, och så hade hon brännsår över hela kroppen. Och hon var så här, hörni, jag har varit i helvetet. Det är sant, jag har varit i helvetet. Och sen så kom hon till sjukhuset och så dog hon bara 10 dagar efter. Och då kändes det ju inte kul. Alltså, tycker jag, då blev jag verkligen osugen på att hamna i helvetet. Att jag var så här, okej, hur gör man för att undvika det? Bara liksom en evig brännsår, typ.
Man tror väl inom kristendomen, tänker jag, att eftersom det finns ganska många skildringar av just helvetet och lite färre av paradiset, så kanske helvetet ändå var väldigt viktigt. Om vi går vidare till islam, så här möter ju då ängeln Azrael min själ och för mig till två änglar, munkar och nakir, som frågar ut mig. Men på domens dag så är det ju ändå Allah, alltså Gud, som skickar mig uppåt eller neråt. Men islam är tydligare. Här finns det fler nivåer i paradiset. Här finns det trädgårdar med rinnande floder och silke och väldoftande drycker. Och det här med 40 oskulder, David. Det,
72.
72. Ja. Ja, det, är det på riktigt, ja?
Ja, men då är det ju så här att de här traditionerna har ju den egenheten och styrkan, kan man väl säga, att de låter sig läsas på väldigt många olika sätt. Och det är det som gör att det här blir överlevnadskraftiga traditioner. Mm. De här texterna och berättelserna, de har tolkats liksom i Centralafrika på 800-talet och i New York på 2000-talet. Och de kan fungera som någon sorts tröst och vägledning och riktning i livet i båda de typen av miljöer. Alltså de är flexibla i sin tolkning. Mm. Och då finns det muslimer som tänker sig att det här är en bokstavlig ordagrann beskrivning av vad som ska hända efter döden. När man verkligen tror att det är så här. Och frukterna ska jubla och ropa Guds namn, som det finns en beskrivning. Och blommorna ska ropa Guds namn. Och det ska vara 72 jungfrur och man ska vara där i de här liksom grönskande oaser. Men så finns det andra som säger att det här är det sättet som man i en ökenmiljö på 1600-talet beskrev det optimala tillståndet. I Sverige här på liksom, eller Norden under Asatron, så var det ju idén att man ska samla sin stor sal och äta fläsk och slåss. Och det med varm eld, och det var fantastiskt. Det var liksom det bästa man kunde tänka sig. Då beskrev man livet det efter döden så.
Nanna, finns det några löften som du tror skulle få en verklig betydelse för att locka tillbaka folk till den svenska kyrkan? Alltså, vad kan man lova om paradiset? Vi är ju lite dåliga på det i kristendomen ändå.
Ja, jag tycker paradiset verkar så flummigt. Alltså, ja. Det här låter ju väldigt tydligt.
Exakt.
Men det man läser, tycker jag, är ganska oklara beskrivningar vad det skulle vara.
Mm.
Men natur är väl något som de flesta skulle uppskatta. Vacker naturmiljö.
Mm.
Men alltså, frågan är ju, vad är ett liv? Alltså, tänker att det är roliga historier, man, liksom så här, men det är också allvar. Mm. Det är också människor som faktiskt dör, alltså, och som ser sina anhöriga dö. Och det här är ju någonting som händer hela tiden. Och då ställs man inför dödens ofattbara fasa och mysterium. Och inför det så måste man fråga sig, vad är en människa? Vad var det här som fanns? Och då är det många människor genom historien som upplevt att det var någonting mer än bara summan av sina fysiska komponenter. Och det där måste på något sätt finnas kvar. Och så har man försökt skapa tankar och idéer och berättelser för att gestalta den.
Mm. Men behöver vi en ny sån berättelse idag? Alltså, har vi liksom ingen kanske som passar oss? Vi kanske borde sätta oss ner med lite post-it-lappar och brainstorma. En ny sån.
Lite mer så att det är hur mycket McDonald's som helst.
Eller finns det wifi? Va?
Nej, men alltså, men om man är på Davids spår där med liksom allvaret, så det är klart att saknaden måste man ju hantera på något sätt och försöka föreställa sig hur man ska kunna hantera. Om vi tittar på judendomen och hinduismen och buddhismen, så är de ju sämre på livet efter detta. Det handlar ju om någonting annat. Hinduismen och buddhismen håller oss i schack genom löftet att vi återföds på olika sätt och i mer eller mindre bra form. Och judendomen är ju jättedålig helt enkelt på löften om paradis och så. Nanna, vad säger du? Finns det en dragningskraft i tanken på återfödelse?
Ja, jag har absolut haft det. Alltså, jag har en mamma som tror väldigt starkt på det. Och det är något väldigt tryggt, för att man vet ju ungefär... Det är ju lättare för mig i alla fall att föreställa sig än att föreställa sig ett paradis. För leva har man ju gjort en gång. Och då kan man ju tänka sig att hur det skulle vara att leva... till.
Men jag tycker det är spännande, för det är ju i alla de här reinkarnationstraditionerna så är det ju ett straff att man återföds. Men som västerlän så tycker man då att det är en trygghet att man får komma tillbaka igen. Jag tycker det
är... Och då är man ju heller inte redo för att utslocknas.
Nej, uppenbarligen
då man är inte där än för att uppnå nirvana.
Så många alternativ att tänka på livet efter döden. Stort, stort tack för att ni kom hit, David Thurfjell och Nanna Olofsdotter Hallberg.
Tack.
Vi går vidare i programmet med Kulturnytt från Ylva Nilsson och Göteborg, eller hur?
Det gör vi, och jag kan berätta först att det blir en sammanslagning av Moderna Museet, Arktis och Statens konstråd. Det beslutade regeringen idag trots kritik från flera remissinstanser.
Vi tycker det är konstigt att regeringen går vidare med det här förslaget, de borde lägga ner det.
Det säger Miljöpartiets Mats Berglund, ordförande i riksdagens kulturutskott. Det var i slutet av januari som den utredare regeringen tillsatt kom med förslaget att slå samman de tre myndigheterna. Med motiveringen att de har angränsande och ibland överlappande ansvarsområden och att en myndighet skulle öka effektiviteten och minska sårbarheten. Men kritiken lät inte vänta på sig. De flesta av svaren i den följande remissrundan var direkt avvisande till idén. Bland annat har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som domineras av Moderna Museet.
Det är problematiskt att vi har en lite större myndighet och två mindre som ska inordnas under den här stora museimyndigheten. Och till exempel Konstrådet har ju ett helt annat uppdrag än att, så att säga, driva ett museum. Det ska ju vara konst i hela landet. Offentlig konst i hela landet, inte bara på ett museum i Stockholm.
Kulturminister Parisa Liljestrand avböjer intervju, men skriver till Kulturnytt att förändringen kommer att gynna medborgarnas möte med konst och kultur. Hon skriver också att både utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Och det tycker Henrik Orje, vikarierande direktör på Statens konstråd, är viktigt när det nu ska förbereda en sammanslagning.
Vi är måna om att verksamheten är intakt, att vi får fortsätta under vårt namn som är så inarbetat sedan 90 år tillbaka. Men såklart också i nära samarbete med Arktis och Moderna Museet, men i grunden att vi är en självständig avdelning.
Reporter här, Sara Elinder. Sadie Smith, Ian McEwan och Irvin Welsh är bland de 380 författare och organisationer som i ett öppet brev kräver omedelbar vapenvila i Gaza. Skribenterna kräver en vapenvila som garanterar säkerheten för palestinier samt att den kvarvarande israeliska gisslan ska frisläppas, liksom de palestinska fångar som finns i israeliska fängelser. Skribenterna lyfter också sitt absoluta motstånd mot antisemitism och motsätter sig attacker, hat och våld mot palestinier, israeler och judar. Så musik. Ja, Ja, den danske kompositören Per Nørgaard har avlidit 92 år gammal. Det uppger familjen för Danmarks Radio. Per Nørgaard betraktades som en av Nordens största och mest inflytelserika kompositörer. Bland hans mest kända verk märks den tredje symfonin från 1976 som vi hör här, som också har tagits upp i Danmarks kulturkanon. Så om att Josefin Bornebusch kommer att regissera ett nytt projekt för strömningstjänsten Netflix. Det handlar om komedin The Storm med Gustav Skarsgård, Aliette Oppheim och Filip Berg i huvudrollerna. Filmen handlar om ett dramatiskt och komiskt 45-årsfirande på en lyxig gård i norra Sverige där gästerna isoleras i samband med en storm. Bornebusch har gjort succé bland annat som regissör för tv-serien Baby Reindeer. Och The Storm, den får premiär nästa år. Och nu, bulliga beats, motljusrock och 10-årigt projekt i hamn. Här får du veckans musiktips från Kulturnytt.
Som producent, DJ och delaktig i grundandet av etiketten Metalheads var Goldie ett av de mest tongivande namnen under drum and bassens födelse i Storbritannien på 90-talet. Nu släpper Goldie hans pseudonym Rufig Crew ihop med Submotive albumet Alpha Omega, där ett av många briljanta spår är Express Your Soul och där Goldie cementerar sin position som en av de skickligaste arkitekterna av tunga trummor och bullriga basgångar.
När syrenernas sista sniff förångas i denna ovanligt kalla maj så funderar jag desperat på hur jag ska fånga sommaren. Hur ska mitt liv kunna bli som en blå reklam, till synes utan ansträngning, i motljus? Hypade bandet Sunnan verkar fundera i samma banor. I distad sång så lovar de att jag i alla fall ska få känna något. Tempot är tillräckligt avslappnat för en varm sommarkväll och chansen är rätt god för att du ska kunna pricka deras sommarturné.
Den polarprisaktuella multibegåvningen Barbara Hannigan har släppt en skiva som tog nästan 10 år att göra. Trots det så kan musikerna knappt själva förklara vad det faktiskt är de har skapat. I skivan Electric Fields så hämtas inspiration från en annan mångsysslare, Hildegard av Bingen, Helgonet från 1100-talet. Och här blandas elektroniska ljudlandskap med Hannigans hypnotiska stämma och ibland tungotalsliknande recitation.
Johanna Olofsson, Lisa Wall och Julia Sjöstedt var det som musiktipsade för Kulturnytt. Jag vet inte, något som kommer hamna på era spellistor, Jonas och Björn?
Nej, vi pratade faktiskt inledningsvis om Barbara Hannigan som ju var på Polarpriset igår och tog emot det och är ju en sensationellt märklig person. Hon är ju både dirigent och sopran och dirigerar och sjunger på samma gång helt enkelt samtidigt. Och förklarade att när man dirigerar så måste man ligga lite före takten och när man sjunger måste man ligga precis på och man måste då klara av att göra det båda samtidigt. En märklig och fantastisk person måste jag säga.
Ja, värdig pristagare.
Verkligen. Tack så mycket Ylva för Kulturnytt. Björn, det börjar gå mot slutet på programmet. Vi har ju, jag tänker på det här med döden och vad som händer efter döden. Det är klart att det är lätt att skämta lite om livet efter döden, men det beror ju säkert också delvis på att vi inte gärna tänker på det, och när vi tänker på det så känns det ju inte, ja, det är ju ett svårt ämne och obehagligt ämne. Klart däremot tycker jag är behovet av att att det finns en tanke på livet efter döden. Eller vad känner du?
Ja, jag vet inte. Jag är inte lika stressad kanske vid min egen död som andra människor i min närhets död skulle jag säga. Men det är ju inte nog, så det är ju viktigt nog bara det såklart. Jag vet inte riktigt. Alltså,
nej, men det är svårt.
Det, Jonas.
Det är svårt. Jag tror att det verkar som att det finns miljarder av människor i världen som tycker ändå att det här är en viktig fråga.
Jo, men för ens egen del menar jag. Det är en sak för, alltså där tänker jag att det är väl lite själviskt. Skippa det.
Sändningstekniker idag var Lo Pettersson, dagens producent Fabian Assebäck. Och avslutningsvis så kan vi väl konstatera att det är 217 dagar kvar av 2015. Björn, är det hög tid eller är det gott om tid?
Nu är det dags att köra ska jag säga.
Jag tror att Jonas Bonnier snubblade lite på siffrorna där i slutet.
Det är snarare 217 dagar kvar av 2025 ju. Förutom Jonas Bonnier hörde vi också Björn Werner, kulturjournalist från gårdagens talkshow som vi återutsände här i natt. Det är fågelsångstider i naturen och i radion. Och det senaste avsnittet av podden Mästerverken handlar om Eino Juhani Rautavaaras Cantus Arcticus från 1972. Där smälter orkestern samman med sjungande fåglar. Vi har en liten bit ur avsnittet med Lolo Kolmar och Johan Korsell.
Hej Johan!
Hej Lolo!
Idag blir det fåglar.
Ja.
Eino Juhani Rautavaaras Cantus Arcticus. Varför är det här ett mästerverk, Johan?
Ja, det är verkligen ett mästerverk. Det bygger ju på något sätt på två underbara ingredienser som tillsammans blir helt oslagbara. Nämligen fågelsång, inspelad fågelsång, plus hela denna otroliga uppfinning som är symfoniorkestern. Du kombinerar de här två och som bäst i den här musiken så smälter de samman på ett helt otroligt sätt.
Men det här är ju som att man skulle, jag höll på att säga, sitta i träsk. Jag vet inte riktigt hur det känns att sitta just i träsket. Men,
blött,
men,
tror jag.
Blött. Nej, men så här, som att det är väldigt tidig morgon och dimma och att den börjar långsamt lätta.
Väldigt vacker, beskrivande, poetisk bild du har.
Eller kitschig.
Ja, men jag köper den.
Men
jag
det
köper
känns
den, Lolo.
Så.
Jag håller med dig.
Sa Johan Korsell och Lolo Kolmar, och mästerverken om Eino Juhani Rautavaaras Cantus Arcticus hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu tid för nyheter, klockan 1.
Nu Ekot. Socialdemokraterna har nu klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter att förslag om en stram migrationspolitik tonats ner. Mycket har hänt sedan 2013 då Socialdemokraterna senast uppdaterade sitt partiprogram enligt partiledare Magdalena Andersson, som bland annat pekade på att samhället dragit sig tillbaka och politiken släppt kontrollen över samhällsutvecklingen. Under kvällen föreslog Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov nya direkta samtal med Ukraina som ska hållas den 2 juni. Vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren om hur Ukraina har svarat.
De vill först se vad det är för förslag som Ryssland har, eftersom Ukraina har sänt över sina detaljer som då skulle ingå i ett fredsavtal. Det har man redan skickat till den ryska sidan, och man tycker att det bör också så Ryssland göra innan man kan sätta sig ner och ha några vettiga samtal.
Men lite grann har det väl ändå kommit ut om det här ryska förslaget. Vad vet du om det så här långt?
Egentligen är det här förmodligen exakt samma som lades fram då när de träffades förra gången i Istanbul, och många av de delarna har ju Ukraina redan sagt att man inte kan acceptera, sånt som att landet ska helt demilitariseras och att Ryssland ska få behålla de delar som man ockuperar plus resten av de här fyra regionerna i östra Ukraina.
Det sa Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren i samtal med Marianne Haslov. Grundskyddet i pensionssystemet ska ses över. Det har samtliga riksdagspartier beslutat. Syftet är att det ska bli effektivare, mer träffsäkert och få en enklare konstruktion. Pensionsmyndigheten konstaterar att dagens system är krångligt. Här slutar Ekot klockan 1 med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Många är det som känner hopplöshet när de tänker på klimatfrågan. Men hur skulle det vara om framtiden inte alls är så mörk som befaras? Om det tvärtom ser ljust ut? Vi ska få ett avsnitt av Klotet som sändes första gången i december förra året.
Jag vaknar av solen som skiner in. Tittar ut genom fönstret och ser det glittrande havet. Tänk att fisken har kommit tillbaka, pappa. Vi var ju så ledsna när näten gapade tomma. och bären och svampen växer igen. Skogen står frisk och grön här och den är fylld av fågelsång. Och i växthuset som vi gjorde av fönstren från den gamla stugan odlar vi våra grönsaker. Alltså allt blev så mycket bättre, pappa, än vi vågade tro. Och nu får mina barnbarn njuta av den här platsen. Det är ju lite varmare än förr, det är det. Men luften är renare. Havet har inte stigit och spolat bort allt. Och vet du, pappa, alla gräsklippare och vattenskotrar, de stör inte längre, för nu går allt på el. Och plötsligt hör vi bara vågorna, måsarna och barnskratten. Du lyssnar på Klotet om hur det skulle vara att leva på en frisk och välmående planet. Jag heter Marie-Louise Kristola. Välkommen Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte och planetskötare.
Hej, hej.
Du, hur ser ditt liv ut i en hållbar värld?
Då tror jag att vi kan vara framme år 2070, det är 92 år, så jag är lite småskralt i och för sig. Men då tror jag att då har vi kommit väldigt långt teknologiskt, för det var det som krävdes för att vi verkligen skulle kunna vända och sänka koncentrationen av växthusgaserna i atmosfären. Så det är en högteknologisk värld där många människor egentligen har en meningskris och funderar på vad ska vi jobba med egentligen? För vi har blivit lite obsoleta där, vi har blivit ersatta av maskinerna till stor del.
Så vad fyller vi livet med då då?
Ja, men då tror jag att då kommer vi att vara mer människor. Det vi egentligen gillar att göra. Det vi gör nu, vi sitter, vi träffar människor, vi pratar, vi umgås. Man kan väl lära sig ett instrument eller hålla på idrott om man vill göra det. Det behöver som inte vara egentligen för att man ska tjäna pengar på det, bara för att det är så fantastiskt stimulerande. Varför inte läsa lite mer?
Men du Björn, du och din fru Heidi Andersson, ni bestämde er ju för att leva ett fossilfritt liv 2025. Ni har ju gått före många av oss, ni har ju gjort mycket av det här som vi alla skulle behöva göra. Vad tycker du att det har gett er som människor och familj kanske?
Jag skulle säga för mig har det gett den där långsiktiga visionen, inriktningen, att jag vill någonstans. Och sen känns det att det är ju lite kittlande att ligga före. Alltså att vara typ först i Lappland med elbil och sen se det här hända. Att testa grejer och ligga lite före och andas. De höjer på ögonbrynen och sen kommer de efter. Alltså det är ändå kul att vara lite sådär förlöpare, det ska jag säga.
Mm. Rebecka Karlsson, hållbarhetsentreprenör och författare. Välkommen du också.
Tack.
Rebecka, om vi tänker oss att vi lyckats med det som vi vill göra. Hur är det att leva i den här hållbara världen då? Kan du liksom måla någon bild av det så att vi ser den framför oss?
Jag tror att den kommer se väldigt olika ut för olika människor. Det är lätt att tänka att det hållbara livet ska se ut på ett sätt, men det kommer ju se ut på vilket sätt som helst som är hållbart beroende på vem man är. Men för mig så tror jag att jag längtar efter att spendera mycket mer tid med andra människor. Jag ser något stort skärgårdshus framför mig där vi äter en lång, härlig frukost med nybakt bröd. Sen går jag upp på övervåningen och så kommer någon kollega som också är en kompis och så gör vi något sånt där stort, viktigt arbete. Så vi arbetar, men vi gör det mer för att det är verkligen någonting som vi vill göra. Och sen tror jag att vi badar i havet och bastar lite. Jag tror att det kommer se helt olika ut för olika människor och att det är viktigt också att man får hitta sina egna framtidsbilder, att inte prackas på av någon annan. Jag tycker det är väldigt intressant när man ser de här bilderna som ibland AI-genererats av framtiden. Ibland är de här skyskrapor med flygande tefatsrobotar och man ser knappt en människa, eller så ska det liksom vara bara natur. Men mest troligt kommer det ju se ut på sätt som vi inte har någon aning om idag. Men jag hoppas att det är mycket fokus på gemenskap och kreativitet och saker som vi mår bra av.
Och som ger mer liv då?
Ja, och som är liksom i samklang med livet. Om vi tar bara klimatfrågan så ska ju utsläppen vara 0 2050. Det råkar vara samma år som jag går i pension. Så då kan jag tänka så här, då ska jag liksom kunna vakna på morgonen, titta ut genom fönstret, koka mig en kopp morgonkaffe och bara, att vi har skapat ett sätt att leva som arbetar med naturen. Det bara harmoniserar. Vi pratar mycket om hållbar utveckling. På norska säger man ju bärkraftig utveckling. Det är en utveckling som bär över tid. Det ser jag väldigt fint.
Mm. Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen du också.
Tack.
Vi har slutat att arbeta mot naturen och arbetar istället med naturen alltså.
Ja, precis. Som du sa så finns det inte bara en version, det skulle vara fruktansvärt. Mm. Det kommer finnas nördar även i ett hållbart samhälle som vill ägna sig bara åt teknik eller bara åt frimärkssamling eller gå in i sin idrott och träna liksom, eller hålla på med musik och konst. Och det kommer vara folk som gör lite destruktiva saker också. Så det finns naturligtvis många sätt att leva hållbart. Vi kommer inte vara så himla olika, vi har kvar vår biologi. Och vår biologi är ju både extremt kreativ och konstruktiv och också ganska våldsam och destruktiv ibland. Så dynamiken kommer vara lika spännande. Det kommer finnas utrymme för alla dessa olika människor i ett hållbart samhälle.
Men det viktiga är då att vi inte tar på naturens resurser längre.
Ja, det kommer inte kunna göra, för den sortens frihet finns inte längre. För det är reglerat och det är så pass hårt beskattat och det är förbud. Och det är inget konstigt, det är ungefär som att det är förbjudet att mörda människor idag. Vi gör ju inte saker som är förbjudna i allmänhet. Så vi kommer att ha teknik och regelverk och också normer som säger att det är dumt att hålla på att förstöra naturen. Det är lika dumt som att sparka på människor. Mm. Men det finns minst lika mycket utrymme för var och ens individualitet.
Mm. Har vi fått en massa extra tid eller vad har vi fått i en sån här värld om den här nästan fossilfri och frisk och välmående?
Jo, men det som Björn säger, det är att vi får mycket mer fritid. Och därmed får vi också frihet att göra mer som saker som vi vill. Och sen kan man fråga sig, får vi mera frihet att göra som vi vill på riktigt? Ja, då måste man faktiskt fundera på vad det man vill göra. Och det blir en omställning. Så om vi ser på Köpenhamn och Frankrike och Gent i Belgien har ställt om från bilism till att cykla mycket mera. Så var det kanske först att, det minskar min frihet. Och sen efteråt, fan vad mycket bättre det blir livet. Så det är att gå igenom den fasen att känna att det blir bättre efteråt. Och det, om man intervjuar folk där så säger man att det är bättre nu. Men innan var de jättearga. Och då var det mordhot och hat och allt möjligt.
Mm.